En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell a person.
Sillypodden, torsdagen den typ 16 januari tror jag.
Jag har ingen aning.
Jag vet inte heller exakt vilket datum det är. Vi är mitt i januari i alla fall. Vi har 2,5 veckor kvar utav vinterfönstret cirkus. Vi går ju, spiller ju över lite i februari innan det är deadline day. Vi är väl framme i, på måndagen där va?
Den, 3 februari.
Vad det vi kom fram till, 3 februari. Då har vi deadline day. Då följer ni som vanligt såklart i, på Aftonbladet TV. Hur som helst. En spelare som vi eventuellt kommer diskutera hela vägen fram till dess, misstänker jag, för att jag tror inte det här är så nära som vissa medier vill få det till, det är Garnacho till Napoli. Napoli som jag har sålt Kvaratskhelia till PSG vill ersätta den positionen med Alejandro Garnacho från Manchester United.
Men de har ju redan hämtat in sin ersättare i Philip Billing.
Nej, det har de inte gjort. Men, och det kan ju kännas rimligt. Problemet med det här, det är ju en hel del Manchester United-supportrar som är upprörda över det här. Man ser ju liksom Garnacho som såklart framtiden, han är en ung spelare. Han har ju liksom nått vissa höjder i Manchester United. I perioder varit deras liksom mest pålitliga anfallsspelare och så vidare. Även om han kanske inte har varit det den här säsongen. Jag skulle ändå vilja hävda att kommer ett bud i den regionen som du har ryktats om, alltså 60 miljoner pund, då är det läge för Manchester United att sälja. De behöver flytta pengar i kolumnen, PSR-kolumnen. Han är en homegrown-spelare. Det skulle ge dem väldigt stort handlingsutrymme inom PSR. Det skulle såklart också ge pengar in på kontot. Man har precis tagit in Ruben Amorim som ska bygga om det här laget. Om han anser att Garnacho inte har en given plats i det lagbygget, i det systemet som han vill spela med Manchester United, då är det ju bara att sälja. Jag förstår också, folk listar upp massa spelare, Casemiro, Eriksen, Lindelöf och så vidare som de hellre hade velat sälja. Sälja av det här dödköttet. Men vem ska köpa dem? Det är ingen som vill ha de spelarna. Du får inte en spänn för de spelarna här och nu. Det är ju det. De spelarna som du har att sälja är de spelarna som du också vill ha kvar av den anledningen att de faktiskt har ett värde på marknaden fortfarande. Det är inte konstigare än så. Det är dina assets. Eriksen, Casemiro, Lindelöf och så vidare. De är inga assets idag. De är spelare som har för hög lön. Absolut. Man får nog räkna med att om det inte kan finnas någon som kan ta på ett lån eller någon klubb i Saudi eller någonting annat, det kommer inte ge, du kommer inte flytta några staplar i PSR, du kommer inte få några pengar in. Möjligtvis kan du sänka din lönebudget genom att få iväg dem på ett lån.
Vilket ändå ger mycket att skicka till Eriksen.
Vilket jag är helt säker på att de också jobbar på. Jag är helt säker, kommer in ett lånebud som tar halva Casemiros lön för resten av säsongen, så tror jag att Manchester United tar den dealen rätt upp och ner.
Ja, förutsatt att de faktiskt har täckning och något annat på väg in, för att det är inte som att de har alla möjliga alternativ på mittfältpositionen. Det ska jag faktiskt komma ihåg, och det är väldigt lätt att peka på Casemiro och Eriksen och andra, och de måste flytta på dem. Ja, okej. Men om Maino går sönder då, vad gör man då?
Nej, precis.
Och det måste man ändå ha i åtanke. Ja, om vi återgår till Garnacho här, så håller jag helt med dig. Men det är ju inte så här. Jag är ju mer skeptisk till att sälja Maino än att sälja Garnacho. Det tror jag de flesta United-fans
absolut
är. Garnacho, absolut, såklart det finns mycket potential och han har visat sin spets och så vidare. Men han har ju helt enkelt inte kommit in i Amorims spelsystem. Jag säger inte att bara skeppa iväg honom för första bästa bud. Nu ska väl i och för sig Napolis första bud ligga på runt 25-30. Nej, alltså
de vill ju, och det, då finns det ingen anledning.
Men jag ser inte att Napoli ska ta typ hela Kvaratskhelia pengen och lägga rakt på Garnacho. Jag har så svårt att se att de skulle betala så mycket pengar för honom. Kanske, möjligtvis. De har ju betalat mycket för en gång tidigare när man värvar Victor Osimhen från Lille.
Sen ska man komma ihåg att pengar ut och pengar in, det är på olika
konton. Ja, alltså, Patrik, det vet vi.
Pengar in är pengar här och nu. Pengar ut, ja, men det är ju liksom någonting. Det är en burk man kan sparka lite ner för vägen. Ja. Det är ju så, va. Man betalar lite avbetalning och det är lite banklån och det, man delar upp det och sen så sprider man ut det lite grann. Så att för Napolis del, om de ser en större ombyggnation, så skulle det här kunna vara ett sätt för dem, beroende på hur mycket de tror på Garnacho. Men för Uniteds del så är det ju inte så här att Garnacho är en spelare de måste göra sig av med till vilket pris som helst. Absolut inte. Men för rätt pris så öppnar det här en möjlighet för den sportsliga ledningen och för den nya sportsliga ledningen att faktiskt sjösätta sitt projekt lite mer på riktigt. Alltså vi måste tänka att det här projektet ska pågå i de närmsta 2-3 åren. Och för att man ska ha handlingsutrymme så måste man ett ha pengar på banken, man måste två ha utrymme i kolumnerna för PSR. Garnacho erbjuder båda de här två sakerna. Sen måste man också ha plats på lönekontot, men det kommer man antagligen lösa genom att man hittar någon slags lösning för de här dyra tunga spelarna som Marcus Rashford, som är på väg ut, sitter på jättehög lön. Casemiro sitter på jättehög lön. Jag vet inte vad Eriksen sitter på, men det är säkert en helt okej lön. Och så finns det andra förstås. Mason Mount.
Just det, han finns där också. Men så här, för i Garnachos fall, det är inte en spelare United står och faller med. Det är ju det som är skillnad. Och om de får, och jag tycker också så här, 60 miljoner pund eller euro eller vad det nu är, tar och spring. Alltså om de verkligen skulle få det från Napoli, tar det och spring. Sen ska vi komma ihåg att Garnacho har ganska tydligt, alltså man får intentionen från honom av att säga att han gör en supersuccé en eller två säsonger. Hans dröm är inte att vinna titlar i Manchester United, hans dröm är att vinna titlar i Real Madrid, och det har han ju visat ganska tydligt förut. Och då får du en sån situation istället på dig. Jag tycker inte att en spelare som United går och faller med. Det var en jättespännande spelare som kom upp en period och absolut bidrog till laget och har hjälpt dem på så vis. Men jag tycker inte att det är någon du måste behålla. Det fanns ju lösa rykten om Atletico de Madrid tidigare också. Det finns Tottenham, har ju också dykt upp i bilden, tror jag mindre på. Och så vidare. Sen så här, om Napoli verkligen är redo att betala väldigt mycket för den, då tycker jag att det är absolut är läge att sälja.
Ja,
och det tror jag att de kommer överväga att göra också.
De måste ha bra betalt, för att Garnacho är en av ganska få assets i truppen som du faktiskt kan få ganska bra betalt för. Man kommer liksom inte sälja Lenny Yoro nu. Han är så pass ny, det är klart att det är en spelare som är värd mycket pengar. Han är en superlovande mittback, han är ung, han har väldigt mycket liksom sådär. Men de har också betalt mycket för honom ju. En annan som spelare är ju Ahmad förstås, som ju har tagit stora kliv den här säsongen. Kobbie Mainoo, givetvis.
Men Dalot där har du ett återförsäljningsvärde på. Ja,
Dalot har du ett återförsäljningsvärde på. Men jag menar,
Bruno Fernandes skulle du ha om han fanns på marknaden.
Om han fanns på marknaden. Men Bruno Fernandes har ändå passerat 30. Vi vet att det är svårare att få stora övergångssummor för spelare efter 30. För det finns inget återförsäljningsvärde för klubben som köper.
Hade du tagit en halv miljard för Bruno Fernandes här nu?
Ja.
Det är den. Och det är inte,
men
helt
den är inte helt självklart. Bruno Fernandes har någonting som ingen annan i den truppen har. Han har han har världsklass i fötterna. Jag säger inte att Bruno Fernandes är nu en världsklassspelare på den formen och det sättet han har spelat det senaste året. Men han har världsklass i fötterna. Och det är ingen annan idé i den truppen som jag ser som har det.
Alltså, ska vi slänga in Lisandro Martinez i någon sorts asset pool också? Som du ändå skulle, om de här var på marknaden. Det här är inte spelare som United aktivt kommer sälja. Det är inte det vi brukar säga här, utan det är ju spelare som man teoretiskt sett kan tänka sig att klubbar med stora plånböcker skulle kunna lägga bud på.
Men jag var inne på det här om veckan ju, att jag tror att om Manchester United lyckas med det här projektet som man nu har initierat med Ruben Amorim, och man ska vara där och man ska vinna Premier League, man ska utmana om Champions League. Det är ju målsättningen. När man når fram dit så tror inte jag att det är speciellt många kvar av den här truppen i den truppen som gör det. Jag tror att det är extremt få. Och jag tog den gången Liverpool som exempel. När Jürgen Klopp tog över, man tyckte att men här är en okej klubb som fightas lite utanför, kan utmana om Europa, tog sig till en Europa League-final. När de väl var framme så var det ingen kvar. Det var ingen Coutinho kvar, det var ingen Lallana kvar, det var ingen Dejan Lovren kvar.
Det var en Henderson kvar.
Och så vidare. Det var en Henderson
på
kvar.
På samma sätt som jag tror att en Harry Maguire plötsligt kan vara kvar.
Ja, men liksom, eller så här, ja, absolut. Men det var ju en Henderson som inte var en framträdande spelare i laget som Klopp tog över, en spelare som klubben egentligen försökte bli av med. Mm. Och det var ju upp till honom att han växte och att han råkade, alltså han passade, hans mentalitet fungerade, precis, i den här nya gruppen. Sånt är svårt att förutse. Det kan ju finnas, alltså det får man ju ta höjd för, att plötsligt så går Luke Shaw aldrig mer sönder. Så har han 5 raka år då han spelar på sin bästa nivå. Ja, men det är klart att det är en spelare man inte gör sig av med. Det är ju ingen som tror på.
Det är väldigt lite, och det är ju på grund av pengarna, det är väldigt lite insnack. Det är väldigt, väldigt lite rykten som gällande att spelare ska vara på väg in på ett eller annat sätt.
Och det, dels,
det är förståeligt.
Man är pressad av PSR, ja. För man har lagt mycket pengar de senaste åren på spelare.
Precis.
Man la många ägg i Erik den här korgen. Och
minst
den,
sagt.
Och den korgen har man nu kastat ut genom fönstret. Och det gör att man inte har några ägg kvar. Mm. Och därför så måste man lyssna på när en klubb hör av sig och erbjuder mycket pengar för en av dina spelare. Och en spelare som antagligen jag kan vara rätt säker, jag tror inte att Garnacho, om United lyckas med sitt projekt här om 2-3 år, står där högst upp på Premier League, så tror inte jag att Garnacho är en av de bärande spelarna, även om han blir kvar. Förstår vad jag menar?
Man
vet inte, men då tror jag att man har värvat en annan spelare som kommer vara den. För att han har ändå fått så pass mycket tid, han har fått så pass mycket chanser. Man har inte sett att kvaliteten och att prestationerna har varit jämna på hög nivå. Det har funnits toppar, men också funnits många dalar. Vi har ifrågasatt hans effektivitet och så vidare.
Ja, jag instämmer. Jag tror inte heller att han kommer vara en del. Och sen vågar jag varken säga bu eller bä om han kommer säljas i vinter.
Och sen så är det inte såklart en process härifrån och dit. Alltså att sälja hela laget här och nu och köpa ett helt nytt lag som du tror ska göra det. Det är inte så det funkar. Du ska ha spelare på vägen som ska liksom ta dig de här stegen. Ja. Och de spelarna, där hittar vi ju såklart många i laget som finns där idag.
Såklart.
Men när tillfälle bjuds så måste du sälja av det för att kunna investera i det som är mer lämpligt för projektet.
Där United är här och nu, så ja.
Så att jag förstår United-supportrar som tycker det är vansinne att sälja Garnacho här och nu, men om prislappen är rätt så,
alltså, om de får 60 miljoner.
Ja, får de 60 miljoner.
Då vet jag inte riktigt vad Napoli har för. Ja, då måste de identifiera någonting oerhört, och det fattar väl att de behöver ju en ny spelare nu när Kvartskeli har försvunnit och de ska slåss för Scudetton, men jag har så svårt att se att de skulle betala sådana summor. Mm. Sen är det absolut där, om vi landar på 45-50, då är det ändå en liksom diskussionsfråga här. Om det kanske fortfarande är värt för United att sälja. Det kan jag nästan tycka att det skulle kunna vara, men jag förstår de som inte tycker det.
Mm. Nej, det är ju frågan. Alltså, hade du tagit 40 miljoner pund för Garnacho idag från Napoli?
Pund?
Mm, 40 miljoner pund.
Straight up. Mm. Det skulle inte bli straight up från Napoli, det är det som är problemet.
Nej, men du kan ändå stoppa in det i rätt kolumn. Alltså, för Manchester United är egentligen inte pengarna det stora problemet. De kan trolla fram pengar. Mm. De är en jätteklubb. De löser pengar om de måste. Precis. Problemet är att du frigör ju plats i rätt kolumn i bokföringen.
Jag hade nästan, det här förutsätter det oavsett, men jag hade nog övervägt mycket på vad Garnacho vill där. Och vad han har för inställning och liksom se.
Absolut,
på det. Det där mötet så kanske skulle vara ganska avgörande då. Men jag hade nog i det här läget övervägt 40 miljoner pund och tacka ja till för Garnacho, ja.
Mm. Ja, men jag tror
då
att
kanske jag håller honom lite lägre än vad många United-supportrar gör.
Ja, men jag tror att gränsen ligger någonstans där, kanske 50. 40 kanske är väl lågt.
Ja, 40,
kanske,
ja, 45.
Ja, men 45 plus 10 bonusar. Kan gå lite, upp till 55.
Ja, lite bonusar och lite vidare försäljning och annat.
Förutsatt också att man då kanske har en lovande spelare som man känner, här har vi någon som vi kan köpa in, någon som vi har scoutat, någon som vi kanske redan har förhandlat med, någon som kommer in på lite lägre lön.
Och då är det inte att ta de pengarna och flytta dem på att köpa Brian Mbeumo från Brentford. Även om han är en bra spelare, men det är ju en som ändå ryktas till United. Mm.
Och då är det ju, ja, och hur gäller det att göra det som Manchester då inte har gjort under de senaste åren? Det är ju att investera smart på rätt spelare. De har ju liksom, de har ju hamnat i sån otakt med sig själva. De lägger en massa pengar och sen så funkar inte det, och sen så fattar de fel beslut när de förlänger med Ten Hag och ger honom ytterligare pengar för att sen inse att nej, nu funkar inte det, och sen ska man då liksom byta projekt mitt i
Ja, det har ju pågått kapitalförstöring där under ganska många år. Så kan man ju säga.
Så att, jag menar, givetvis är en förutsättning för att det här ska lyckas är att man börjar lyckas på transfermarknaden, att man hittar de här...
Ja, annars är det givetvis ren idioti att sälja Garnacho för 40 miljoner pund. Det är viktigt att poängtera.
Ja,
och sen återigen, nu mer tänker på det, då ska det ju vara med bonusar och det ska vara med vidareförsäljning och det ska vara liksom alla möjliga parametrar om du ska ta 40 millar rakt av. Men 60 säger jag, ta pengarna och spring. Även om jag inte vet hur mycket större skillnad med 20 kommer göra, men det gör nog en del ändå i bokföringen åtminstone.
Ja. Nej men alltså så här, det finns ju bra exempel. Ta Arsenal nu till exempel. De betalade 30 miljoner pund för Martin Ødegaard. Och folk var så här, är han, ja. Det var superscoutning. Det var precis spelaren de behövde. Det var precis rätt ålder. Det var allt det där. Bra exempel. Du måste inte betala 1 miljard för att få en världsklassspelare. Du måste bara göra ett jobb. Men du behöver inte heller liksom hitta någon vi liksom...
Framförallt var han Arsenal-kompatibel och inte Real Madrid-kompatibel. Martin Ødegaard.
Ja, nej, men han passade ju perfekt. Det var välscoutad värvning. Jag säger, han var inte en okänd spelare. Han var inte en så här, du vet, en Kvaratskhelia som kommer från Centralasien och plötsligt är liksom ligans bästa spelare. Det, visst, hade man kunnat göra sådana dealer så hade ju alla gjort det. Men det händer ju liksom inte.
Nu är Georgien Europa, cirk, och inte Centralasien ändå.
Okej, säg en ukänd usbek då, eftersom det...
Ja, om ni som undrar varför Abdulkadir Kusnov inte presenterar den, så är det på gång fortfarande och det är ingenting som har hänt där, rapporteras det i alla fall.
Ja. Nej, jag menar bara att det finns spelare där ute som är mer lättscoutade men som inte kostar 1 miljard. Problemet för Manchester United är att de har konsekvent blivit liksom held ransom för att de är Manchester United. De är desperata i förhandlingen. Folk säger att, jag menar, de betalade ett överpris för Höjlund. Höjlund hade kunnat vara en bra spelare och värva, men de har betalat alldeles för mycket pengar för honom. Så att...
Ja, sen så här, oavsett vad de har lagt på spelarna, så är det ju vad de har presterat som är problemet. Och sen är det ju i grunden såklart ett problem att de betalar 1 miljard för Antony. Alltså så här, det var
ja,
ju
ja,
det var ett jätteproblem att de inte kunde förhandla överhuvudtaget. Och det har ju varit ett återkommande problem med Manchester United under väldigt, väldigt många år, i och med att det som pågått där är kapitalförstöring. Så nu förhoppningsvis så får de väl liksom bukt med det. Och jag tycker ändå att så här, absolut, det var dyra prislappar de betalade för spelare i somras. Men jag tyckte ändå att det fanns någon form av skälighet i det. Alltså att de kunde vinna dragkampen med Lenior och var ju bara för att betala ett överpris. Annars hade han varit klar för Real Madrid och antagligen flyttat nu i vinter.
Mm. Jag menar, det är så här, hade man betalt 30 miljoner för Antony, ja, det hade kanske varit liksom mer rimligt, och då hade man stått där. Ja, det funkade inte. Aj då. Ja, men vi kanske kan få 20 för honom nu. Ingen större skada skedd. Och det,
nu är han osäljbar, alltså,
ja men precis, och det, sen har vi ju såklart haft en del otur på vägen också. Man betalade 55 miljoner pund för Mason Mount, som sen bara har varit trasig sen dess i stort sett. Det är ju otur, och det händer ju också liksom.
Det är kanske inte heller en värld man borde ha gjort.
Jag tyckte inte den var dålig då. Alltså, tyckte den kändes rimlig då? Jag hade gärna sett vid det läget, alltså då sommaren 2023, så var
det
jag...
Det var ju Chelsea-fansen som var besvikna.
Det var ju Chelsea-fansen som var besvikna på att han lämnade. Jag ville gärna ha honom till Liverpool. Jag tyckte det var en fin spelare för Klopps system, att han kunde liksom fungera i den där nummer 8-positionen. Han kunde vikariera på en...
En frisk Mason Mount har varit väldigt bra i nuvarande Arne Slotts system i 10-rollen.
Ja, absolut. Mm. Ja, men,
han glömmer bort att han är där. Och
han är inte frisk.
Nej, det är ju det.
Ja. Han är ju aldrig det.
Han är trasig.
Så att Manchester United har inte ett jättestort handlingsutrymme att välja och vraka för vilka spelare som... Så kommer in ett bra bud på en av spelarna som är där, så kommer man överväga det. Så är det bara.
Ska vi gå till Arsenals pengar de verkar spendera?
För det ska vi göra. För nu är det Subimendi till sommaren som är den stora grejen. Subimendi som såklart jagades av Liverpool i somras, var nära då, ångrade sig i sista stund, ville stanna kvar. Så jag kommer ihåg att Arsenal har ju jagat Subimendi
länge.
Länge. Långt före Liverpool var där och förhandlade så hade Arsenal börjat övertalningskampanjen, kanske
det finns
fel ord,
två men... sidor av myntet här. Zubimendi. Nummer ett, om vi börjar med liksom att se på det här på positivt vis. Det är en perfekt värvning utifrån att de behöver flytta bort Jorginho och Thomas Partey och ersätta dem. Du får in precis rätt typ av spelare som du har letat efter i den där mittfältsrollen. Mikkel Merino, vet jag inte vad det var för form av brygga, men det blev en brygga, känner jag lite. Du har Zubimendi, Declan Rice, Ödegård, Merino som komplement, är helt perfekt. Och att de vinner den dragkampen för City och Liverpool till sommaren, kanonbra, om de här uppgifterna som ändå kommer från trovärdigt håll ska sägas. Det är ju ändå, även om det är Daily Mail, så är det en av Daily Mails trovärdigare journalister i sammanhanget som har rapporterat att det här
absolut
är att de har sett to sign Zubimendi till sommaren. Jättebra, kanon. Men timingen på när det här kommer, att det här läcker ut nu, att det är plötsligt inga problem att betala en 60 miljoner euro dyr utköpsklubb. Nu vill de försöka betala lite mer för att kunna dela upp det och kanske ge plats. Ja. Men det får vi se om Real Sociedad ens accepterar. Mm. Att tajmingen kommer på det nu, när alla i Arsenal-led är arga på att det inte kommer någon forward, att Gabriel Jesus har blivit korsbandsskadad och Saka är borta och allting som har investerats är på defensiven. Ja, men ta in en sexa då till sommaren och lägg massa pengar på det. Det kommer säkert att få fansen till rätt håll. Nej. Och det är ju det jag menar med att det här är en fantastisk värvning.
Ja, det är det.
Men det här är inte Arsenals största problem just nu.
Nej.
Framförallt är det till sommaren. Arsenals största problem just nu är att de inte har anfallare. Visst, kastade de in Kieran Tierney som ytter igår?
Jajamän.
Ja. Varsågod, ja. Det säger allt. Han är ju inte ens, han är på väg bort från klubben. Han ska inte synas på plan.
Men till och med Declan Rice sa ju efter matchen att han förväntar sig nog att det ska komma in någonting, för att det är lite tunt där uppe. Sen tror jag att Declan Rice har någon insyn i vad som händer.
Han skulle inte säga sånt om det inte var liksom, vad är det som försiggår?
Ja, men det säger ju någonting, om han pratar om det så pratar ju spelarna om det. Att, alltså de är ju fullt medvetna om i laget att det gapar ett hål högst upp i truppen, och det behövs en anfallare, en
striker. Och då kommer Arteta på mötet: grabbar, vi har plockat in en ny sexa här till sommaren som ska täppa till en defensivt hål. Nu, alltså, som sagt, återigen, utifrån truppbygge och utifrån bara den positionen, jättebra värvning, jättebra prislapp, en fantastisk fotbollsspelare.
Kommer ha ett helt sensationellt mittfält. Alltså Zubimendi, Rice, Ödegård är ju, Ödegård och Zubimendi som dessutom känner varandra sedan tidigare.
Han håller ju på att bygga 2019 års Real Sociedad med Merino, Zubimendi. Zubimendi har väl inte riktigt slagit igenom i och för sig så tidigt, men så här, Ödegård.
Kommer Isak också som...
Ja, Isak in då. Och sen så, nu är kanske inte Ander Barenichia och Mikel Oyarzabal riktigt aktuella för här och nu. Men ja, jag vet inte riktigt vad det som försiggår i Arsenal på så vis. De bygger om redan sådant mittfält i alla fall. Och såklart, Isak är ju på så många vis den perfekta pusselbiten. Men det är också en spelare som kostar jättemycket pengar. Som jag tycker kan vara värda för dem att lägga. Det har vi varit inne på förut. Men det är lite andra anfallsnamn som nu börjar koppla samman att Arsenal ändå tittar på. För att det är trots allt skillnad på 2 miljarder och 1 miljard. Och då är det ju till exempel en Victor Gyökeres som skulle kosta 1 miljard och värva i vinter. Skulle kosta mindre än så att värva till sommaren. Om man ska, det är många rapporter som säger att de är typ överens om att om han drar till sommaren, då accepterar de 70 miljoner istället för 100 som är hans klausul. Men om man ska gå nu i vinter, då är det ju 100 som gäller. Och Arsenal ska väl ändå, enligt L'Equipe av någon oklar anledning, överväga det här och titta på och fundera på om det inte kan vara värt att aktivera den. Sen har du ju Dusan Vlahovic, är det ju mycket snack om. Det är snack om Benjamin Šeško. Det är lite snack om Brian Mbeumo, som jag slänger in återigen här. Men de måste, det är inte bara forward, de behöver en vänsterytter, de behöver en forward, de behöver egentligen 2 värsta spelare.
Då kastar jag in ett, vi nämnde det här i tisdags också, att Manchester City är ju ute efter Omar Marmoush, en av hela Europas absolut hetaste anfallare. Vet du vad han är? Han är mångsidig. Han kan spela centralt. Han kan spela till vänster. Han kan spela till höger. Han kan assistera. Han kan sätta bollar som dyker upp i boxen. Och Frankfurt är inte så lätta att ha att göra med. Och det verkar ha uppstått lite fnurror på tråden mellan City och Frankfurt i den här förhandlingen. Jag bara kastar in det med tanke på vart Arsenal befinner sig.
Hi, Jacka Marmosh.
In och bara lägg ett jävla bud. Bara se vad som händer. Får man loss honom? Då är det ju bara liksom försöka liksom, det, så här. Omar Marmosh kommer du kunna ha nytta av även om det är liksom så här, när Jesus är tillbaka, när Saka är tillbaka, om du värvar, även om du värvar en Gökrest i sommaren eller vem det nu än är, så kommer Omar Marmosh ha en roll att spela i ditt anfall på ett eller annat sätt. Ja, så mångsidig är han. Alltså det är en superintressant spelare i en bra ålder. Jag menar, finns en anledning till varför City vill ha honom.
Sen är det ju ett frågetecken när du ska värva en spelare som har gjort en superbra höst i Frankfurt.
Alltså, visst, så är det.
Sebastian Allaire, Luka Jovic, Randal Kolomoani nu på landat i Turin, ja, för att slutföra ett förutsättningslöst halvår i Juventus.
Som om Spurs senaste 24 timmarna inte kunde bli värre.
Alltså, ja, men jag tror nog att de dodged the bullet där, helt ärligt. Alltså, jag är så här, halvårslån av Kolomoani tycker jag på något sätt. I statusen Kolomoani har visat sig att det inte skriker fullskalig panik. I alla fall för en klubb med i liksom Premier League-toppen att gå för där. Det var ju snack om United och sånt också. Jag tycker så, om det skulle bli Marmosh i Arsenal, tycker jag mest synd om Mohamed Elneny. Vad kul han hade haft. Vad bra de hade kommit överens. Nu är han inte där någon mer, stackaren. Nej, men jo, så här. Jag tycker Gyökeres är mer beprövad, bekräftad kvalitet som gör dem direkt bättre. Sen håller jag med om att värva Marmosh hade ju varit piggare än att gå för Dusan Vlahovic i det här läget. Jag tycker Dusan Vlahovic i grunden är en bra forward, men ja, något skeptisk om Juventus ändå vill byta ut honom. Šeško, mer spännande på sikt än vad kanske Marmosh är. Också mer en striker. Och det är kanske här då att du vill ha en tydlig vänster. Ja, men om du vill ha en tydlig vänsterytter och säga att du orkar vänta på Nico Williams i sommaren då. För jag tror väl att det är det som Arsenal ändå funderar på. Annars skulle de varit inne på Kvartskeli, annars skulle de varit inne på Rafa Leao eller någonting nu. Så de väntar på Nico Williams. Men om de skulle plocka Gyökeres nu eller plocka en forward, det eliminerar ju Isak möjligheten till sommaren. Det är ju där det svåra blir, eftersom det finns två så pass perfekta spelare att få in som de säkert skulle ha någon form av möjlighet att få in till sommaren, som du liksom inte riktigt kommer kunna få in i vinter. Nej. Och det är ett problem. Sen tycker jag att det kanske i det här läget är värt att fundera på 2 miljarder rakt till Newcastle och säga här. Ska vi se vad Isak reagerar.
Ja, men, det är ju det också.
Men sen är det inte bara så lätt att bara göra det här hit och dit, utan det kräver ju andra uppoffringar. Och då kanske du måste sälja någon annan tongivande spelare för att, men jag tror att bara att få in den offensiva kraften kan göra så mycket för Arsenal.
Ja, det är ju så uppenbart. Man tar matchen igår då mot Tottenham, North London Derby. Man dominerade ju den matchen fullständigt. Mm. Ändå slutar man väl på en XG som är ungefär lika, för att Arsenal hade oerhört svårt att göra någonting av sitt spelmässiga övertag. Det saknades, visst Trossard fick göra ett mål, men jag tyckte han i övrigt var ganska, och han har varit ganska blek under hela vintern.
Framförallt skickade han ju Pedro Porro till en annan tidszon, det var ju det han gjorde.
Ja, men, och sånt gör han ju ibland, och målet han gör, det är ju det är lite av en tavla får man säga ändå, ja. Men Raheem Sterling är ju en fruktansvärt frustrerande fotbollsspelare.
Jag tycker ju om Raheem Sterling,
men alltså, det är, absolut, man vet ju att de kvaliteterna som har funnits där, men det, han är ju så långt ifrån den spelaren han var när han var som bäst i Manchester City, framförallt då. Men jag ska bara säga det att angående Marmosh, vi kan väl bara riva av det, så kom det ju igår då från Florian Plettenberg,
Sky Germany,
precis, som brukar ha bra på fötterna runt de här
Plettenberg brukar ha koll på läget, tycker jag.
Att förhandlingarna med Manchester City, de pågår fortfarande, det är ett ytterligare ett möte idag. Frankfurt vill ha ungefär 80 miljoner euro, vilket är mycket pengar, och en ganska mycket mer tror jag än City hade tänkt betala.
De vill lägga 50 typ.
De vill lägga 50 typ, ja. Frankfurt är svåra att förhandla med. Det här är en del av deras strategi som fotbollsklubb, och de har varit väldigt framgångsrik. De tar fram spelare som gör det oerhört bra i Bundesliga, och sen säljer man dem till ett överpris, och sen så går de någonstans och,
jag gissar på att det landar på 60
halverar sitt värde någonstans i en större liga.
Jag gissar på att det kommer landa på 60 plus bonusar, 55 plus bonusar, något sånt.
Det kanske det gör.
Men vi får väl se vart de hittar varandra. Jag tror den här kommer bli av. Jag tror ju det. Jag tror att City kommer lösa det här. Men frågan är när i fönstret. Frågan är för hur mycket. Och frågan är väl om Arsenal kanske får feeling och går in.
Ja.
Hade inte förvånat om plötsligt Liverpool dyker upp heller.
Vi får se.
Man vet aldrig.
Man vet aldrig. Nej, de var ju där och förhandlade i somras. Och, ja. Om man ska tro uppgifterna att han var väldigt intresserad.
Sådana här saker pågår mycket längre än man tror.
Ja, men så är det ju. Det är inget som dyker upp här och nu. Utan de har ett antal spelare. Och det är därför man säger, varför går de inte från dem? För det kanske inte är en spelare som de har haft egentligen på sin lista, som de har haft några förhandlingar med. Det
och spelaren i frågan har sagt att jag skulle aldrig sätta min fot i den här klubben.
Ja, så kan det absolut ha varit.
Vi vill inte förhandla med den här agenten.
Nej. Och det spelar väldigt stor roll vilken agent. För att vi vet att vissa klubbar har bättre relationer med vissa agenter. Mm. Och sämre relationer med andra agenter. Så är det ju bara. Och vissa klubbar vill inte betala jättehöga agentarvoden. Medan andra accepterar det då. Men ja, det är en snårig värld. Du nämnde Mbeumo. Säger man Mbeumo eller Mbeumo?
Ryan Mbeumo.
Jag är inte säker på att det är rätt. Skitsamma, men han har ju gjort en fantastisk säsong i Brentford. Och,
helt osannolik.
Ja. Ja, men riktigt, riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. Thomas Frank har ju i alla fall sagt att han inte är till salu.
Nej,
fast intresset finns där. Vi får väl se hur det blir till sommaren. Jag tror nog att han kommer lämna för en större uppgift någonstans. Jag tror kanske att Thomas Frank också lämnar för en större uppgift.
Det har ju varit snack hela tiden. Var ska han gå då? Vilken plats är vakant att gå till nu? Alla är ju tagna.
Nu ja. Ja, men
vem ryker till sommaren då? Ange?
Ja, skulle det kunna vara.
Går de för Frank då?
Ange, är inte han ganska Tottenham-kompatibel?
Mm. Kanske.
Ja.
Alltså, vad, så här, United kommer inte byta. Arsenal kommer inte byta. Liverpool kommer inte byta.
Nej, Villa kommer inte byta. Newcastle kommer inte
Pep
byta.
Pep prioriterade ju uppenbarligen City-kontraktet för äktenskapet, verkar det som, man ska tro det som rapporteras kring hans skilsmässa som verkar vara på gång efter 30 års äktenskap. Mm. Där spanska uppgifter gällande att droppen som fick bägaren att rinna över var att han förlängde med City. Vilket ju, det ska man väl ha all respekt för om så skulle vara fallet. Men likväl.
Ja. Ja, de lever knepiga liv, alltså. Man vet hur mycket. Alltså du är ju inte ledig.
Nej.
Det är ju så. Du måste offra otroligt mycket av dig själv och ditt privatliv för den här uppgiften.
Framförallt om det är någon som Pep Guardiola. Med,
ja, med den intensiteten. Om man ska ha relationen till Ortega intakt. Så är det den. Så är det efter matchen. Alltså Pep Guardiola, han säger ju själv, ja, när han fick fråga vad sa du egentligen till honom, jag ville bara berömma honom för en bra match. Bara, nej, det var inte vad du sa. Ortega såg helt, han såg helt traumatiserad ut efteråt.
När ska Ederson till Saudi?
Ja.
Men det är dags nu.
Herregud, på så länge Ortega blir klar efter den där. Var någon slags hårtork, jag vet, men det är svårt att veta när det är Pep liksom, men han tog ut någon slags frustration på sin målvakt. Lite oförtjänt också. Jag vet inte vad han hade gjort något speciellt dålig match.
Ja, de tappade ju.
Jo, visst.
Poäng igen.
Så är det. Skitsamma. Mbeumo lärde inte bli till City och Thomas Frank lärde inte heller bli till City. Båda blir kvar i Brentford.
Du slår fast att Mbeumo blir kvar i Brentford fönstret ut.
Ja, det tror jag.
Sen kommer det desperata budet på 50 miljoner pund som de inte kan tacka nej till.
Från Arsenal då eller?
Ja, eller från United. Ja. Om de går in i den fällan. Eller från Tottenham eller från någon annan klubb.
United är inte i en situation att liksom så här och nu rädda en säsong, eller de kommer göra liksom, gör de någonting så kommer det vara väldigt billigt. Det kommer vara någonting som
bara...
Ja,
men de har fått liksom... Garnacho-pengarna.
Jo, jag vet, men de måste ju investeras klokt för framtiden. Jo, det gör de inte i januari.
Men om man tittar på till exempel, om vi tar Liverpool som parallell då. När de investerar i den truppen som tog dem till ligatitel och Champions League och sånt. Det var inte som att de liksom höll hårt i plånboken för att välja rätt spelare. När Virgil van Dijk identifieras som den som ska vara där.
Absolut.
Då kostade det. Jo, jo. När Alisson identifieras så kostade det.
Absolut.
Och United måste ju så här, inte tänka på vad är bäst på marknaden. De måste ju tänka
på... Men Bumo är ju inte den spelaren. Det tror jag inte.
Vem
inte,
vet hur de resonerar?
Inte här och nu. Men däremot möjligtvis i somras om de har gjort den liksom scoutingen och har den profilen och har ett prislapp som gör att de också har utrymme till annat. Man ska komma ihåg att
jag håller med att han inte borde vara det, ja, men jag litar inte på...
Van Dijk hade man ju jagat ett år ungefär före han kom. Försökte ju, ja, på alla möjliga sätt, även otillåtna, värva honom ett halvår innan. Alisson tror jag är också ett resultat. Man insåg att vi kommer få väldigt mycket pengar för Filipe Coutinho här. Vilken målvakt vill vi ha? Det här är en position där vi inte är nöjda. Ja, men Alisson, ja, men okej, då får han kosta. Vi ser att värdet är så här. Så att
det var svårt för Chelsea resonerade med Kepa Arrizabalaga.
Ja, det blev inte riktigt lika bra.
Det kan man lugnt konstatera.
Och så är det ju ibland. Alltså, så ska man ha lite flyt också. Att värvningarna man gör funkar.
Att de hände samma sommar med så här liksom en veckas mellanrum. Kepa och Alisson.
Alisson som för övrigt inte gör sin bästa vinter.
Sen är det väl ändå med facit i handen. Ganska bra värvning de gjorde.
Ja, för fan. Han har ju varit bästa målvakten jag har sett i Liverpool under hela mitt liv. Så är det ju.
Nej, alltså så här, det jag menar är att man ska inte stressa sig blind på prislappar ibland, utan det viktigaste är att du prickar rätt spelare. Och tror ju inte egentligen att Brian Mbeumo är rätt spelare för de här klubbarna. Jag vet att många inte kanske håller med mig.
Jag tror att om Brian Mbeumo går det här januarifönstret, så är det till en klubb som vill göra någonting här och nu. De behöver injektion för att de ska lösa någonting den här våren. För att det är ett januarifönster. Och i så fall den enda klubben jag ser med det behovet är ju Arsenal. Kanske Manchester City, men jag tycker offensivt
har inte United ett behov av att lösa saker här och nu också.
Nej, de är i början på sin process. De står inte och är liksom så här, nu är vi framme på något sätt, men skador gör att vi inte når liksom över mållinjen. Vi måste plocka in någonting. Manchester United måste släppa kortsiktiga ambitioner för det långsiktiga projektet. De måste släppa den kortsiktiga liksom, överlevnaden till förmån för det långsiktiga projektet.
Men problemet där de ligger är att de kan inte bara helt ignorera det kortsiktiga heller.
För de att kommer den långsiktiga... inte åka ur.
Men vi pratade liksom en placering på undre halvan. Nu har vi ett projekt på gång. Vilka spelare kan du locka då? Du måste ändå ha någon form av framåtanda i det. Och jag tycker att de, både Tottenham och de, är i ett läge där de behöver även tänka kortsiktigt. Och jag håller, det är inte en lätt balans. Det är absolut inte. Jag håller helt med om att grundtanken och liksom det som styr allt måste vara långsiktigt. Men det är ju inte, långsiktigt kan ju vara allt mellan 10 år till 2-3 år. Om man då tycker att Brian Mbeumo är en spelare som gör dem så pass mycket bättre under de kommande 2-3 åren. Vilket är en analys som mycket väl skulle kunna göras på det här kontoret. Då ser jag inte det som omöjligt att de, om de har pengar, kan lägga det på honom.
Nej.
Sen vet jag inte om jag tycker att Brian Mbeumo är där de ska gå efter och om det skulle vara så perfekt. Men det är en tanke som man kan tänka sig skulle kunna tänkas hos United-ledningen. Och därav så utesluter inte jag att det kommer någon sån här bud som man tänker, vad händer här för Brian Mbeumo innan det här fönstret stänger? Eller för den delen Johan Wissa, som också ryktas bort för att han ligger förtalad på 11 mål nu. Från ingenstans.
Wissa är också en bra spelare, men Mbeumo är ändå spelaren från Brentford som
Forrest ville ha Wissa, såg jag.
Jaha. Alltså, jag tycker Forrest, alltså, på tal om det, en Antonio Alanga som ju gör en fantastisk vinter här nu, som ju petades till förmån för Garnacho. Det är också, ja, men det är återigen, sliding miljö. Doors moment.
Miljö.
Ja, absolut.
Miljö. United har inte haft miljön.
Elanga som var väldigt bra mot Liverpool i veckan här i 1-1-mötet.
Och... vem öppnar upp plånboken för Chris Wood i det här läget? Också? Ja,
det, men det är ju också det. Det är ju ingen som gör det. Han är ju, det är ju perfekt med den typen av gamla spelare, för man får ju behålla dem. Det är ju så. Om inte deras kontrakt går ut, och det blev ju segway till Mohamed Salah, som ju då har sett photoshoppad i en Al-Hilal-tröja utav en representant för den saudiska fotbollen.
Han är någon sorts rådgivare till hovet där, va? Och sen någon form av högt uppsatt herre inom den saudiska underhållnings- och sportindustrin.
Ja, någonting sånt. Han delade i alla fall en bild på Mohamed Salah i en Al-Hilal-tröja. L'Équipe har rapporterat om att man nu har öppnat förhandlingar igen. I alla fall uppgifter om att de nu förhandlar med Salas entourage igen. Det jag i min konspiratoriska hjärna, för jag tror inte att Salah vill till Saudi. Salah är alldeles för...
Du vet att Relevo i någon så här liksom, en artikel om Barcelona, bara någon så här, vad heter det, passus där, bara konstaterat, ja men han kommer ju gå till Saudiarabien, bara att man inte vet en klubba. Men borde inte ni liksom rubba på det här om ni har de uppgifterna? Hur kom ni fram till det här bara från ingenstans?
Nej, men, alltså,
ja, men det är klart. Bara, så här, han kommer att spela för Saudiarabien. Bara, jaha.
Men hade han velat så hade han ju kunnat göra det såklart. Men jag tror inte att Salah vill. Han ser sig själv som... han vill vinna Ballon d'Or. Han vill vara på den största scenen och vinna de största troféerna. Han förstår också att Saudi inte är... Det största du kan vinna.
Om man inte tycker själv att han pikar nu och vill checka ut hans när han är som bäst.
Hans självbild är att jag har 5 år kvar på den här. Han är ju en sån typ. Han är ju en Cristiano Ronaldo.
Viktigt att poängtera, jag håller helt med dig, utan bara sitter här och leker djävulens advokat för diskussionens skull.
Det finns ju ingen tvekan om att Saudi vill värva Mohamed Salah. Det förstår ju vem som helst. It makes all the sense in the fucking world. Jag menar, så är det ju bara. Det som håller dem tillbaks är Salas egna ambitioner. Hans egen självbild. Jag tror att han är mycket... Alltså så här... Mohamed Salah är inte en så speciellt liksom så här, konservativ.
Han skulle fortsätta fira jul.
Ja, precis.
Även om han, har,
han gör ju det där med flit. Alltså, han har ju fått samma reaktioner på sin jävla julgran nu 8 år i rad, eller vad fan det är han lägger ut den. Han vet ju exakt vad han gör. Jag tror att han är närmare MLS än att gå till Saudi.
Men jag ska börja det tror det. Ju inte jag då.
Det är någonting med Salah. Alltså, jag vet inte vad han kommer skriva på. Jag tror att han kommer förlänga med Liverpool. Fortfarande så tror jag att han vill stanna. De kommer hitta någonting. Den här typen av grejer är typiskt sånt som dyker upp när man ska slutförhandla, och det är de här sista 10, 20, 30, 40, 50 tusen i pund i veckan som ska in på kontot.
Jag såg att Sand undrade ut att han skulle få 900 miljoner för 2 säsonger, så tänkte jag, det var inte så mycket. Alltså så här, jämfört med
vad Cristiano fick.
Ja,
precis. Jag vet inte. Han kanske drar till Halilal, vad vill jag, men jag vet inte, jag har inte fått den känslan av honom. Jag får inte känslan av att han spelar pengar för, eller spelar fotboll för att tjäna pengar. Nej. Det har aldrig varit liksom så här. Han har inte spelat fotboll för att han spelar för att vinna. Han är liksom en hypervinnarskalle.
Absolut.
Och som ser sig själv med många år kvar på toppen. Det är liksom, det är det som jag tror är den stora grejen här. Men jag känner inte Mohamed Salah, men det är det intrycket jag får. Men det är i alla fall
men alltså, vi är ju i ganska oförändrat läge när det kommer till de här Liverpool-kontrakten. Van Dijk lär förlänga. Salah 50-50, vi får se vad som händer. Trent Alexander-Arnold, han har redan packat väskorna. Sen är frågan om man packar dem akut nu för att dra i vinter, vilket jag inte tror han kommer göra. Det är ju ganska mycket uppgifter som säger att Madrid har gett upp. De kommer inte få lös. Om Liverpool är tillbaka i förhandlingsbordet för att prata runt 30-40, då är Madrid redo att lyssna. Men de summorna kommer inte Liverpool sätta sig i förhandlingsbordet för att prata om. Nej, och därav Trent går fri transfer i Real Madrid sommaren, klart.
Ja, det tror jag också.
Den tror jag. Mark har överrapporterat att det är klart.
Det är liksom, ja. Och det är inte, det är ju inte, det släcker ingen brand hos Manchester, eller hos Real Madrid just nu heller.
Det hade det väl i och för sig gjort, tror jag, men tror att det finns andra bränder att släcka också. Det finns ju ett mittlås som kanske behöver lite förstärkning, kan jag ju tycka. Men det verkar de ju vara nöjda med det de har, och Ancelotti får fortsätta koka soppa på spik. Mm. Men det får vi se hur det går.
Anledningen till varför Al Hilal då också skulle vara aktuellt är för att Neymar ryktas vara på väg ut därifrån. Chicago Fire, på tal om MLS.
Ja, men jag tycker det behöver idrottsstaden Chicago. Alltså de har haft sådana problem. Björnarna, de är ju ingen glad i NFL. Konstant så är det någonting som fattas. Nu letar de ny head coach. Blackhawks, ja, det behöver vi inte prata om. Cubs, jag vet inte riktigt vad de sysslar med. White Sox, herregud, det går ju inte alls överhuvudtaget för dem. Och Bulls, de har inte den bästa uppsättningen någonsin. Vad behöver då idrottsstaden Chicago, som har lidit så många år? Jo, de behöver Neymar som kommer dit och gör 3 matcher i en säsong i MLS. Det är exakt vad de behöver,
ja. Det är verkligen 3 matcher per säsong på Neymar i MLS. Mer än så kan vi
inte göra i Chicago.
Chicago är en trevlig stad.
En jättetrevlig stad, men vad ska Neymar göra där?
Det vet jag inte.
Det är ju kallt. The Windy City, ska han stå där och huttra liksom?
Ja, det är otroligt varmt på sommaren, kan jag. Jag har bara varit där på sommaren, men Chicago är nice. Det är en bra musikstad, om man nu gillar sånt. En bra partystad, det tror jag ju Neymar uppskattar.
Ja. Men jag ser ju inte framför mig Neymar kliva in på bluesklubbarna liksom.
House of Blues i Chicago. Nej, för fan, grymt ju. Ja. Vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag.
Är vi klara den? Araujo, ja, måste vi nämna.
Araujo, ja, men det är så tråkigt med spelare som blir kvar.
Ja, men jag tycker ändå det är en intressant vändning där. Alltså, ja, för att han har ju verkligen på några korta matcher liksom spelat till som hon förtroende igen.
Du hade det högst upp till och med i ditt körschema.
Nej, men det var för att det var där vi inte avhandlade när jag gick in och bort och pratade med dig IRL borta på poddredaktionen här och skulle planera det här avsnittet.
Jag tog ditt körschema och sen stoppade jag den sist i mitt eget körschema. Där
vi fick frågan från poddkollegorna, hur mycket körscheman och planering och manus gör ni egentligen?
Makoto skickar punkter till mig som han vill prata om. Jag tar de punkterna, lägger dem i min ordning.
Lägger in något eget.
Lägger in någonting eget.
Lägger in Garnacho i topp, för där hade du en take och sen så kör du.
Precis. Ungefär så det går till.
Araujo i alla fall verkar bli kvar och verkar vara att förlänga istället. Men jag tycker det spännande är att nu vill de ju sänka utköpsklausulen i det här kontraktet. Så att de ska sänka klausulen, han får lite bättre betalt. Barca säger att de är i ett läge igen och kan börja värva ordentligt, eller agera som vanligt på marknaden. Så det ska bli kul att se hur de ska rodda i den där truppen framöver. Men Araujo verkar bli kvar trots allt, även om han har Pau Cubarsí och Inigo Martínez gått före för Hansi Flick här tidigare.
Vi tar lite frågor nu då.
Ja.
Ovster har skickat ett par frågor. Han undrar, inte silly, men en uppdatering i Citygate. Inte någon egentligen, men vi förväntar väl oss en uppdatering inom inte allt för lång tid. Det är väl de närmsta veckorna som det förväntas komma någonting mer konkret rörande Manchester City och deras beryktade, omtalade 115 åtalspunkter.
Jag såg att Vito Rey satt på ett flyg, Kusanov är klar och Marmoush förhandlas om. Undrar vad de tre känner ifall det plötsligt bara tycker upp att bli Championship nästa säsong.
Välkomna till National League North.
Ingen fel på det.
Nej. Här, alltså, bästa namnet i fotbollsvärlden just nu, Sverre Nypan i Rosenborg, verkar vara på många storklubbars önskelista. Vem är han och vart skulle han passa in? Det undrar Peter.
Målfarlig offensiv mittfältare, klassisk sån här offensiv mittfältstalang skulle jag väl beskriva det som. Ja, ganska bra facit där på mål och assist och så vidare. Jag tycker han har en bra poängfot uppenbarligen. Har vi varit mest United-snack, va? Alltså, är det jag har sett. Men visst ser man framför sig typ så här, snacka som United, stora klubbar, och sen så slutar det med att Brighton norpar honom framför ögonen på alla andra. Men alltså, det är ju en jättehypad talang, så att förr eller senare så kommer ju någon klubb att betala, och det mycket kommer väl att göra med vad Nypan själv känner är rätt steg för honom och hans utveckling. Mm. Men 18? Något sånt? 18-19?
Mycket möjligt.
Det är ju inte liksom Ödegård stuk att åka runt på tour när han är 15 och leta vilken klubb han ska skriva på för. Också så här, ju mer jag tänker på det, att han bara lämnade Strömsgodset på fri transfer och bara valde, vrakade mellan storklubbar. Lös en övergångssumma, det kan jag känna. Och det får vi hoppas att Sverre Nypan kanske kan göra för Rosenborg då.
Ja, precis. Vi fick en fråga från Roar Hansen och Joakim Linner fanpage, en trogen lyssnare som också ofta skriver lite roliga frågor. Han undrar vilka klubbar tar Zeidan Inousa, Jonas Ruhi, Daniel Svensson och Aliou Ndiaye. Det här är ju då svenska unga talanger som det ryktas om ute i Europa. Jonas Ruhi tillhör väl Juventus.
Han är väl ingen brådska någonstans eller?
Organisation och ska väl utvecklas där. Zeidan Inousa från BK Häcken är väl, jag tror inte han ska ha någonstans, jag vet inte. Jag har inte hört något i alla fall, det är möjligt.
Det känns som sånt som man skulle få in vår vän och kollega Daniel Kristoffersson för att redogöra för det känns som att han har lite mer trådar ute, alltså riktiga trådar och inte bara våra pojtade trådar om vad som skulle kunna hända med det här gänget.
Det sägs ju att det är utländska klubbar som jagar i Nosa. Celtic och Saint Etienne skriver Anne Lavdic på våra vänner på Expressen. Rapporterade det för en liten stund sen och det är väl inte omöjligt. Celtic framförallt av fotbollskanalen också.
Så att Celtic var intresserad
rapporterat om. Vi har säkert skrivit om det också. Jag ber om ursäkt till Disco.
Får jag slänga in en fråga, för jag fick ett mejl och det tycker jag kan vara trevligt ibland.
Absolut.
Jens Derenbäck som mejlade och tackar för många bra timmar underhållning. Det tackar vi för också att du är med och lyssnar. Men han vill att vi tar upp en sak. Varför pratas det så oerhört lite om nyförvärv till Liverpool nu i januari? Är Slott lite för feg för att kräva det av styrelsen? Jag menar att man har ju skapat en fantastisk chans att vinna PL. Borde man inte förstärka med en vänsterback och en ren striker och verkligen säkra upp och inte tappa det på våren nu? Eller är ute och cyklar? Stort tack på förhand. Striker, ja, det behöver de inte. Vänsterback, ja, det tycker jag faktiskt.
Ja, vänsterback absolut. Och där är det ju Kerkers som du har pratat så mycket om. Men det till sommaren först.
Jag tycker ju att de borde hitta en till Joe Gomez.
Ja, det är väl många som skulle vilja ha. Nej, men en mittback tror jag också är aktuellt. Men det är samma sak där. Jag tror att man har sina profiler som man har jobbat liksom på under en längre tid. Yngre spelare, eller spelare som man vill se under ett visst antal. Man har ju de här, de ska spela ett visst antal matcher. De ska vara mellan en viss, alltså i rätt ålder för att det ska vara en långsiktig, trygg värvning som man kan luta sig mot och man kan behålla värdet i och alla de här sakerna. Det är ju så liksom modellen fungerar och den modellen har ju fungerat. Jag menar, vi pratar ändå om laget som leder Premier League med en match, med 4 poäng och en match mindre spelad, leder Champions League, är kvar i cupen, alltså så vidare. Det här är ju ett av Europas bästa lag som man har byggt med hjälp av den här modellen, genom att inte panikhandla, genom att inte betala överpriser. Och det kan ju kännas frustrerande ibland när man ser att det finns uppenbara brister. Varför tar de inte bara in någon? Nej, därför att genom att bara ta in någon, det är så man devalverar en trupp över sikt. För gör man det och träffar fel, så får det konsekvenser för den långsiktigare planeringen. Så ser jag framför mig att det fungerar i alla fall i Liverpool.
Och titta nu, när en timme efter vi har stängt av mickarna nu, så kommer Paul Joyce att lägga ut att Liverpool är redan överens om att värva Jorel Hatto från Ajax. De har tittat på i ett år och som är så här, vänsterback, mittback, kan spela båda. Perfekt, klart, dunder. Alltså, och de är väldigt bra på att göra det här i smygundan, där de alltid varit.
Och det är sällan de där spelarna som många andra liksom klubbar tittar på. De är sällan inblandade i långa dragkampar.
Är de bara att de är väldigt tysta runt det? Som Gakpo var ju massa snack i alla möjliga klubbar, och plötsligt var han klar för Liverpool. Luis Diaz var det snack om massa andra klubbar, plötsligt var han klar för Liverpool.
Och där var det ju en spelare som man hade identifierat och sen dyker upp. För det är klart att alla klubbar tittar på de här bästa spelarna och har liknande modeller. I Luis Diaz fall var det ju Tottenham som hade gjort en liknande resa då. Följt Luis Diaz under någon säsong, haft liksom samtal med hans entourage, diskuterat liksom eventuell roll och lön, alltså allt det där, man har de här lösa diskussionerna, insåg att fan, Tottenham ser ut att kliva på här, vi har ju tänkt värva honom till sommaren, vi kanske måste göra någonting nu, vi ser ju, det här är verkligen ett spel vi räknar med, och då händer det någonting.
Jag utesluter inte att plötsligt out of the blue dyker upp antingen Jorel Hatto, Piero Incapie eller Kou Itakura. Alltså någon så här back som kan funka till vänster och har defensiven som kan täcka i vissa typer av matcher, men som kanske primärt är en mittback i grunden. Mm. Som också har någon form av utvecklingsvärde, någon form av värde att köpa på marknaden och som har kopplats till Liverpool förr och är liksom...
Och jag kan säga så här att det handlar väldigt lite om... Det handlar inte om att FSG är snåla. Det är inte FSG som betalar för transfers ändå. Det är Liverpool själva. Det är inte som det var på 10-talet eller på 00-talet eller ens på 10-talet. Med de här nya reglerna som finns så måste Liverpool ändå förhålla sig inom de gränserna som klubben har för intäkter. Men nu har Liverpool väldigt höga intäkter. Man har inte värvat, man har gott om plats i alla kolumner, man har mycket pengar på banken. Det är inte det som är problemet. Problemet, som man säger, anledningen till att det inte har hänt någonting, det är att man lutar sig så otroligt hårt mot den här modellen man har. Och den modellen har ju varit framgångsrik, så att det är svårt att ifrågasätta den. Även om det känns frustrerande, även om det känns som att fan, det här behöver vi verkligen värva någon, och vi skulle vara bättre om vi tog in den här spelaren nu istället för till sommaren, så vi har, och det finns titlar och spela om. Men det är bara att titta samma sak. Real Madrid, de gör inte heller någonting. Jag menar, de har ännu större behov i backlinjen än vad Liverpool har.
Men där är det ju på riktigt ändå en nivå där man faktiskt undrar vad ledningen sysslar med, om de inte är för naiva.
Absolut, men det är ju också
Liverpool
för att
är ju inte i det akuta behovet på det sättet som Real Madrid är. Men det är ju fram till Wataru Endo mittbacksprojektet blottas när de möter ett bättre lag. Om det skulle bli att de blir tvingade att spela Wataru Endo som mittback i en toppmatch. Som Aurelien Tchouameni spelade mittback i El Clasico. Och man insåg att han är inte en mittback.
Eller Archie Gray som spelar en halv säsong som mittback, 18 år gammal. Men jag säger så här, de här alltså, behoven, vi ser det i många klubbar. Och det är inte så att man går in och bara löser i någon av dem. Man har, det är mycket svårare än så. Det tar mycket längre tid och det är mer komplicerat. Sen kan man ju, det man kan ifrågasätta är ju då liksom den här metoden man har, om man är alldeles för rigida i den, om man är alldeles för och det är ju liksom Michael Edwards, och det här är ju hans ideologi, man får ju ändå kalla det ideologi. Och sen han kom tillbaks så kan vi räkna med att det kommer vara ännu mer det här, för det vart ju mindre så när han försvann, plötsligt så kunde det värvas lite mer från höften.
Det var Schmatke som bestämde sig för att nu tar vi in Wataru Endo här.
Ja, men lite
bra
så. Lite så. Ja, men där hade man ju ett antal projekt man hade jobbat på under en lång tid. Och man fick in några som McAllister var en och så vidare. Men så kunde du också så här, lite opportunistiskt plötsligt ta in en Szoboszlai till exempel. Som jag inte tror var en...
Tror inte de hade jobbat på det länge?
Nej, jag tror inte de hade jobbat. Men däremot fanns det en utköpsklausul som gjorde att det, liksom, det var inte någon förhandling som behövde göras. Så det krävdes inte den där långa förberedelsetiden på samma sätt. Men nu när Michael Edwards är tillbaks, jag menar, hela hans gärning som fotbollsman är ju att vara en datadriven projektbyggare. Det är ju det han gör. Det är ju därför han är där. Det är därför FSG gillar honom, för att det är långsiktigt och det är förutsägbart. Han kommer plötsligt inte. Men jag menar...
Nej, men jag skulle inte bli dugg förvånad om det en eller två timmar efter inspelning dyker upp att Liverpool har värvat en mittback som kan spela vänsterback. För det känns som ett behov de faktiskt skulle ha.
Ja, så är det nog. Vi har fler frågor vi ska... Men det är väldigt mycket. Varför värvar inte Arsenal en anfallare? Varför värvar inte Liverpool någon? Det är ungefär 80% av frågorna vi har fått i det här avsnittet.
Ja, men det här kommer inte ske över en natt. Eller Arsenal tror jag måste... De kommer värva någonting. Alltså otroligt. Rice skulle inte prata om det på sättet. Arteta har ju sagt också att de letar efter, men det är inte helt lätt att göra det. Sen vad det landar i, om det landar i plötsligt liksom inlåning ett halvår av Dusan Vlahovic, eller om det landar i att de plötsligt betalar massa pengar för Jonathan David från Lille, eller om det betyder att de köper Cesco, eller om det är... Ja, slutar det fortfarande inte. Marcus Rashford på lån. jag vet inte vad, men någonting kommer de göra. Sen är frågan om det är någonting bra nog. Det är ju där frågan ligger i Arsenal. Och i Liverpools fall, de leder ligan. Jag tror ändå att de överväger att ta in en ytterligare försvarspjäs.
Mm. Framförallt om
Mataro ändå försvinner, vilket jag också ryktas om ändå en del. Och det tycker jag för hans skull att han borde fundera på att göra. Mm. Jag säger det så här, typiskt Liverpool-värvning har varit Koita Kura från Gladbach. Klart.
Ja, absolut. Oxlashis någonting på Twitter skriver: har Chelsea knäckt koden för transfer policy? Långa kontrakt med låga löner och kan sälja spelare på deras egna villkor. Tror ni på detta på lång sikt och att fler klubbar tar efter? Jag tycker juryn är fortfarande lite ute när det kommer till den här transfer policyn. Det går inte att säga att den har varit misslyckad. Det kunde man ju slå fast efter de första vändorna, mest för att det värvades fel spelare.
Ja, de testade sig fram lite också.
Ja, sen har man värvat lite smartare. Man säger, den andra halvan utav Todd Bowleys gärning har ju varit mer sensibel. Bättre scoutad än några av de här som togs in från början. Mikhailo Mudryk, det var ingen bra värvning. Oavsett liksom dopingavstängning så var han ju inte en spelare för Chelsea. Han säger sitter på jättelångt kontrakt. Men som sagt, inte så hög lön, vilket gör det lättare för en annan klubb att värva honom. Men de kommer ju betala av på den här värvningen i 5-6 år till. Liksom.
De har ju en trupp som nu när de ska spela de här kupperna och sånt, när de ska försöka vinna lite titlar som de kanske inte vill bränna alla sina A-lagsspelare på att försöka lösa. Då har de en ganska bra trupp de kan slänga in. Alltså titta på deras FA Cup 11. Mm. Så här, Joao Felix får spela mot random brödgäng. Ja, men, det är det som är hans jobb. FC. Ja, men det är det som är hans jobb i år, uppenbarligen. För han får ju inte se dagsljus i Premier League.
Nej, och det är ju också en kapitalförstöring i sig. Jag menar, Joao Felix som var en av Europas allra dyraste liksom, tonåringar för ett antal år sedan. Det är klart att karriären har inte gått spikrakt uppåt sen han lämnade Portugal, men det är fortfarande en för bra spelare för att bara sitta och spela Conference League-fotboll. Liksom.
Ja. Det är, och Nkunku också.
Nkunku också.
Disasi tycker jag ju också är det. Han kommer väl också kanske skeppas nu här. Det är snack om det i alla fall, många är intresserade av honom.
Ja, och då får vi se. För att grejen är att även om de får in pengar här och nu i försäljning så har de fortfarande avbetalningar för de här spelarna som kommer pågå under lång tid. Mm. Det här är ju en grej vi pratade om med Manchester United. De hade ju liksom avbetalningar på spelare kvar till klubbar på ett par miljarder fortfarande Manchester United här och nu.
Så
har de utstående liksom skulder till klubbar för spelare de har värvat som ska betalas av liksom under de här åren. Det är ju det som gör att det är liksom svårt med handlingsutrymme för Manchester United. Den risken finns ju fortfarande för Chelsea för de här spelarna. De har kostat väldigt mycket. Det är långa avbetalningar. Du vet att den där kolumnen med hur mycket du betalar varje år, den bara fylls på. Till slut utrymmet för att göra någonting väldigt litet när det kommer till PSR. Och de har balanserat på den gränsen redan nu, vilket begränsar deras handlingsutrymme framöver. Utan de spelarna man har värvat nu, det finns två alternativ. Antingen så måste de säljas för ganska mycket pengar, vilket då är möjligt med tanke på att de inte sitter på de högsta lönerna.
Och att de är unga.
De två sakerna är ju en fördel för dem. Men jag menar, har de inte spelat någon fotboll? Säg att Mikhailo Mudryk nu inte hade varit dopingavstängd, utan bara var liksom Mikhailo Mudryk. Inte spelat speciellt mycket fotboll. Vad hade han kostat liksom, i dagsläget? 20 miljoner? Det är inte en fjärdedel av vad man betalade för honom. Mm. Och då är det klart att för många sådana värvningar kan du inte göra förrän det är liksom fullt i den stapeln i budgeten. Och det enda du kan göra varje år är att fortsätta betala av och sen försöka sälja liksom en egen produkt. Då hade ju Colwill rykt direkt. Och så vidare för att frigöra plats. Jag menar, det var därför man sålde Mason Mount, var därför man sålde. Man har sålt av de här egna produkterna.
Men fördelen för Chelsea är att det kommer upp nya.
Det gör ju det hela tiden.
Det är ju det, de har ju alltid någon ung spelare de lyckas sälja av för 15-20 miljoner som täcker ganska mycket. Och jag skulle säga att absolut, det är svårt att veta än med de här långa kontrakten hur bra det här kommer vara. Det beror ju mycket på hur bra vissa av de här nyckelspelarna de har lagt mycket pengar på kommer funka. Om Moises Caicedo fortsätter utvecklas och blir liksom grundpelaren i Chelsea kommande 10 åren. Om Enzo Fernandez fortsätter och liksom på samma vis också. Så klart att det kanske kommer sammanfattas med en jättebra transferstrategi. Men framförallt tycker jag väl att känslan jag får att den är väldigt anpassad till den dagens transfermarknad. För att det som kostar är potential. Det är potential du betalar pengar för. Det är därför som Lans kan få upp en spelare som de köpte för 1 miljon till att säljas för 500 miljoner på ett och ett halvt år. De har alltså 500... Alltså han säljs för 500 gånger så mycket som de köpte honom för. Jag fastnar i Kosanov liksom. Jag tycker det är en helt löjligt bra scouting. Men det säger mycket, för det är potential alla lag vill lägga pengar på. Vi lägger inte pengar på liksom föredettingar eller de som är bra här och nu. Du lägger pengar på de som kommer bli bra. Och då är Chelsea strategi inte helt dum.
Nej, absolut. Nej, men som sagt, vi får nästan avvakta och se. Det är, i slutet ändan så handlar ju alltid om hur du träffar på transfermarknaden. Värvar du bra spelare? Jag menar, Liverpools metod har varit framgångsrik. Alltså man bara värvar en viss profil. Det är bara den, och sen så kan man göra, alltså, utifrån sina egna värderingar, utifrån sin egen data. Och det kan ju hyllas därför att man har lyckats träffa rätt. Man hade kunnat träffa fel under de här åren också och varit och krigat om en sjätte plats nu och det inte blev någonting. Vem vet? Det är ju alltid så här, man pratar med facit i hand. Men det är svårt att säga med Chelsea just nu.
Och Todd Bowley, vi ska komma ihåg vad han gör med LA Dodgers. Alltså, där prickar de ju rätt på allt, mer eller mindre. Och lägger jättemycket pengar på jättemycket spelare.
Ja, väldigt mycket pengar.
Ja, framförallt alltså Shohei Ohtanis kontrakt. Alltså, kan ni tänka er det i fotbollsvärlden? Tänk er att en spelare då skriver på ett rekordkontrakt med en klubb. Nu skriver man inte 10- och 15-årsavtal i fotboll. Chelsea har gjort lite sånt. Men,
ja, det är väl typ.
Men där spelaren säger, nej, jag vill nog bara ha 10% av min lön under min kontraktstid. Jag vill ha resten sen.
Ja.
När jag har slutat.
Ja, och hur mycket är det? Det är hur många miljarder är det du pratar om? Det är
fruktansvärt mycket pengar. Jag vet inte exakt hur mycket, men det är fruktansvärt mycket pengar som de kommer betala av mer eller mindre tills han är pensionär. Och det är många baseballklubbar som skriver kontrakt på det sättet. Men vad gör det? Jo, utrymme för att Shohei Ohtani ska få spela med andra bra spelare som Dodgers kan värva under den här tiden. Sen lider jag med LA Dodgers typ år 2050. Det kanske blir lite jobbigare för dem då, men då kanske de har hittat något annat sätt att fortfarande ha ett bra lag. Vem vet?
Han kan kasta snabbt, den gode Shohei.
Han har inte kastat på jättelänge, däremot kan han slå väldigt bra. Nu ska han börja kasta igen den här säsongen. Han har ju varit... Okay.
Han har varit skadad.
Han har ju varit skadad och opererat armbågen där. Eller han har gjort så här Tommy John surgery, så att han pitchade ingenting förra säsongen. Och då slog han ju alla homerun-rekord och allt möjligt. Nu ska han ju för första gången pitcha också i Dodgers.
För det är väl det han är egentligen. Alltså,
han är både och, det är det som är grejen med han. Ja. Och det som är så sjukt den här säsongen är ju att han ändå slår som att han är världens bästa genom tiderna. Liksom. Fast han egentligen, hela grej från början var att han var jättebra båda. Men han är ju en av världens bästa av båda, vilket ju är... Han är en utomjording.
Då får man mycket betalt. Ja. Jag bara ser i mitt flöde här nu att det är mycket Cesco till Arsenal i flödet just nu.
Ja, det är logiskt.
Makes sense. Vi får se vad som händer. Håll koll på den. Hörru, du, hinner vi inte med för idag. Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen. Sportbladets Premier League-podd tillbaka på måndag redan. Då ska vi ta hand om allting som har hänt under helgen.
Ikväll kan ni kolla på ett skadedrabbat Real Madrid-försvar som tar sig an Celta Vigo i Copa del Rey.
Är det du som kommenterar?
Så är det. Ja. 21:30 avspark.
Då rattar vi in på Aftonbladet. Hörrni, vi hörs nästa vecka. Annars får ni kolla på Makoto på TV. Så är det. Vi hörs.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.